Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag ska vi få lyssna till Johannes Magnusson som talar om hoppets ankomst.
Det kanske vackraste stället i hela Bibeln som talar om hopp. Det är en profetia från profeten Jesaja som sen också citeras i Matteus evangeliet om Jesus. Och vi ska läsa några strofer från den. Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger, och hans namn skall ge folken hopp. Det brutna strået, den flämtande lågan. Jag funderar, finns det något vackrare sätt att beskriva gränsen till hopplöshet, men där det ändå finns någonting? Jag tycker det är oerhört vackert. Och hopp är så viktigt. Om man ska försöka sig på en definition av hopp, så skulle den kunna låta någonting sånt här, att hopp är det som gör att vi orkar kämpa eller att vi håller ut för att klara oss över eller genom eller förbi en svårighet. Hoppet skulle man kunna säga är som målet eller belöningen eller liksom det som gör det värt det, eller räddningen som gör att vi orkar, klarar och står där. Och hopp är ju oerhört viktigt både i det stora men också i det lilla. Jag tänkte på det häromdagen när jag satt med min dotter och tragglade mattetal. Då är hopplösheten nära, ska jag säga. Alltså det är ju, jag kommer aldrig lära mig detta. Det här, och så får man liksom, men du, vi klarade ju förra talet. Eller det där gick ju ändå bra. Och så kämpar man det där lilla extra. Och så lär man sig något mer. Och på något sätt så är det hoppet om att man kan lära sig det, eller hoppet om att man ska ändå få ett hyfsat betyg i det här ämnet, som gör att man orkar kämpa på när det känns så svårt. För några år sedan så sprang jag Göteborgsvarvet. Vi var flera stycken i Smynas personalgrupp som bestämde oss för att springa. Ingen tävling givetvis, men alla vet. Det börjar bra för mig. Alltså den första 1,5 mil, ungefär till när man kommer ner från Göta Älvbron, ungefär vid Nordstan, där kom liksom väggen. Och på något sätt så var det ju också så att jag tror att det var Mikael Hermansson som höll oss uppdaterade om hur det gick för alla andra i Smynas personal, med någon typ av Facebook Messenger-grupp, eller man kan ju följa det där. Inte för att det var någon tävling, men när jag är där och så inser jag att det här går ju riktigt, riktigt tungt för mig. Och så kommer det då lite rapporter i den här telefonen man har med sig om att det ser bra ut för de andra. De har dock startat lite senare än mig, men det ser bra ut för de andra. Då är det bara en tanke som dyker upp i mitt huvud. Jag kan ju inte bli slagen av Thomas Sjödin. Han är ju för all sin 15 år äldre än mig. Alltså att det var hopplöst att försöka slå Tina Brunegård eller Mark Beckenham, det vet ju alla. Det var liksom bara lämna det. Men Thomas Sjödin, det går det där. Och så gör ju det då att man släpa de här tunga stegen upp för avenyn. Ni kanske inte har tänkt på det förut, men den lutar uppåt om man springer. Och så runt där och så i mål. Och så är jag ju, det dröjer ett tag som andra går i mål. Det var lite jobbiga minuter. Men det visar sig att jag har slått Thomas Sjödin. Som jag borde givetvis. Och som grädde på moset. Peter Levin, som då inte jobbar här längre utan jobbar, han är föreståndare i Pingstkyrkan i Alingsås. Jag slog honom med en minut. Och han är yngre än mig. Sen dess har jag inte sprungit till Göteborgsvärvet. Hoppet, liksom det man ser där, är det som på något sätt gör att man orkar. Det som ger en någon typ av handlingskraft eller styrka. Och det gäller ju de lite mindre sakerna, som de exempel som jag har gett. Men det är ju än viktigare i de större sakerna. När livet verkligen krisar. När man verkligen går igenom tuffa saker. Det som tar en igenom då, det som hjälper en vidare då, är just hoppet. Om en flämtande, så är det just hoppet. Och det är därför som hopplöshet är så förödande. Hopplöshet tar liksom bort kraften framåt. Jag läste i en studie visa att hopplöshet är lika farligt för hjärt- och kärlsjukdomar som rökning. Man tänker ju att det är liksom bara något som sitter här, men det påverkar livet oerhört, oerhört mycket. Jag tänkte att predikan idag är till dig som kanske känner att du är nära gränsen för hopplöshet. Du är lite grann som det knäckta strået. Men jag tänker också att predikan är för dig som, där kanske livet är balans. Men förr eller senare så går vi igenom någonting. Förr eller senare så flämtar det till. Och då kan vi få påminna oss om hopp. Och hoppet, vad det gör och kan göra. Och jag tänkte att vi idag ska få vandra tillsammans med två stycken bibelpersoner som får sitt hopp krossat. Och vi ska be oss tillbaka tre dagar efter Jesu död på korset. Då är det två personer som är på en promenad, en vandring i väg från Jerusalem. Och vi läser från Lukas kapitel 24. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade, diskuterade, kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Vi kommer snart få reda på att den ene av de här två lärjungarna heter Kleopas. Och den andra är ju anonym, men ganska många forskare tror att det är Kleopas fru, eller Klopas som man kallas i Johannes evangeliet, som hette Maria. Att det var de två som nu, efter den här som hade hänt i Jerusalem, var på väg hem till Emmaus. Alltså, Klopas och Maria. Jag vet inte, jag där. Alltså, det kan man ju inte veta. Och det kanske inte är det viktiga, men jag tyckte ändå det var lite roligt. Ordet, när de samtalar med varandra, så står det till samtal och diskutera. Ordet där är ganska starkt. Det verkar vara en livlig diskussion. Jag vet inte om det talar för eller emot att det är en man och en hustru, det vet jag inte. Men möjligen är det ju så, för om det är Maria som går där med Kleopas, så har ju Maria varit med vid korset när Jesus dog. Och det har ju inte han varit. Så det är klart att det borde finnas en hel del att diskutera i så fall. Oavsett så verkar ju diskussionen gå till och de märker knappt personen som ansluter dem. Och också värt att notera, den som ansluter, den som slår följe med dem, deras ögon är förblindade så de ser inte att det är Jesus. Vi som läser berättelsen, vi har ju lite grann facit. Vi vet det som de inte vet. Vi vet att det är Jesus som går där med dem. Men de vet det inte. Om vi fortsätter läsa, så frågar Jesus: vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som hette Kleopas svarade: du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt under dessa dagar. Vad har hänt? Frågar han. De svarade: detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Vi hoppades. Vi hade satt vårt hopp till honom. Vi hade honom som vår framtidstro, som gjorde att vi satsade allt. Och nu var han död. Korsfäst. Och man ska veta att det här var ju inte som att man hoppas på en idol eller liksom, vad kul att han var bra, vad roligt att följa honom ett tag. Utan det här var djupt förankrat i deras identitet. Det var djupt förankrat i deras historia. Sedan 600 år tillbaka så hade Guds folket, Israels folk, levt på ett sätt under förtryck av olika nationer. Det började, eller ja, det var ju grejer innan det också. Men en avgörande punkt var när babylonierna intog Israel, förstörde tempel och allting, skickade ut Israels folk i exil. År 586 före Kristus. Spred ut dem så att de inte skulle kunna göra motstånd. De, gudsfolket som var utvalda till att vara ett exempel för alla andra folk. De gudsfolket som skulle vara till välsignelse för alla andra folk. Nu var det totalt misslyckat. Och man ska veta att den gängse uppfattningen, alltså så som man tänkte på den här tiden, då tänkte man så här att det folk som var det mäktigaste, det som var det starkaste, det som var det mest framgångsrika, det var också deras Gud som var den sanne, den rätte, den store. Och Guds, de var ju liksom utvalda för att visa på den verkliga guden. Och de var gjorda till inget. Och ända sedan den tiden, 600-talet före Kristus, hade det ändå börjat spira av olika profetröster som sa att det är någonting annat på gång. Det ska komma en som ändrar detta. Jag ska sända en utvald, en smord, en messias. Och detta var ju en längtan de hade gått med i flera hundra år, generation efter generation, som hade getts vidare. Och nu hade Maria och Kleopas börjat följa den Jesus som verkar ha allt det där. Han talar, samlar människorna. Han gjorde under från Gud. Han verkar inte vara rädd för överheten. Han måste vara den som ska befria oss från förtrycket, från romarriket. Vi ska kunna bli det land som vi var tänkta att vara, det folk som vi var tänkta att vara. Detta var deras hopp, detta var deras längtan, det var det de drömde om. Men nu hade romarna tillfångatagit honom, spikat upp honom på ett kors, och han var död. Allt deras hopp var krossat. De var liksom, vad ska vi tro på nu? Och jag tänker att det är, på ett sätt så har vi också en massa hopp i våra liv. Vi har saker som vi hoppas på. Saker som vi ser framför oss. När man är ung, det handlar om utbildning och liksom få kanske en bra karriär. Det handlar om relationer, att få goda relationer. Att hitta någon att dela livet med. Att få barn. Att få bli lycklig, att få ha hälsa. Det finns olika saker. När vi gör oss bilden av vårt liv, när vi tänker vad det är vi hoppas och vi ser framför oss, olika saker som finns där. Men så händer olika saker i livet. Vi misslyckas med karriären kanske. Relationer går sönder. Vi hittar inte någon att dela livet med. Vi kan inte få barn. Eller våra barn gör dåliga val i livet. Som liksom drar med oss på något sätt. Saker som vi hade hoppat, saker som vi hade tänkt som inte blev. Saker där hoppet på något sätt går förlorat. Vi fortsätter att följa våra vänner på väg till Emmaus. För det har kommit också lite motstridiga uppgifter. Det var inte bara detta med Jesus att han var död, utan det hade börjat hända lite andra saker. Och vi läser vidare. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra som gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnan hade sagt. Men honom själva såg de inte. Då sa han, Jesus, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Alltså är det som lite av en bibelnörd, så är det något man skulle vilja ha varit med om, så är det ju lite grann den här bibelutläggningen. Alltså när Jesus gör bibelutläggningen om sig själv. Kommer en tidsmaskin, så det finns risk att det är ett av mina val i alla fall. Alltså det är på något sätt som att Jesus, här kommer liksom lite frustration. Men det här, ni har liksom missat det viktiga. Bilden av att Gud skulle sända en messias som skulle liksom återupprätta folket och liksom befria dem från romarriket, och att det var det som hela tanken med messias handlade om, var på något sätt för liten. Jag vet ju inte exakt vad Jesus gjorde för utläggning, men man får ju en hint när han säger att, men förstod ni inte detta med att messias måste lida och dö, att det var en del av tanken. Alltså det är en helt annan väg att gå. För det som messias skulle göra var så mycket större än att liksom hjälpa en nation att bli fria. Det som messias skulle göra handlar om hopp för alla folk. Det som messias skulle göra handlar inte om att besegra liksom romarna, utan det handlar om att besegra ondskan själv. Så mycket större. Och enda sättet att besegra ondska, det är inte att ge igen med lika mycket ondska. Det är inte att komma med kraft och våld. Utan sättet att besegra ondska, det är att övervinna det onda med det goda. Jesus övervinner genom att ge sig själv. Genom självuppoffrande kärlek. Han övervinner inte genom att ta, utan genom att ge. Och han går på något sätt hela vägen ner, ända till döden, ända till liksom den yttersta konsekvensen. Han går hela vägen. Och det är det här som han antagligen på något sätt förklarar, att det hopp ni har tänkt, egentligen är det så mycket större. Egentligen är det så mycket mer. Det finns en större bild. Det finns någonting djupare, något mer. Och jag tänker att det är lite grann kan vara så för oss också. Ibland behöver vi få se att det finns faktiskt en större bild. Att det finns faktiskt något mer. Att det är större. Vi har tänkt att livet skulle gå så här och de här grejerna skulle hända, och det var det här jag hoppades på. Och så hände inte det. Men det finns en större bild. Ni vet, en del brukar säga, det kanske du själv har sagt, och jag har också den erfarenheten. Ibland har man gått igenom svåra saker. Så när man väl kommit ut på andra sidan så säger man, jag vet inte om jag riktigt skulle vilja vara utan det. För det har gjort mig till den jag är. Det har liksom gjort mig starkare. Självklart så vill man ju liksom inte det där onda och lidandet och dåliga vill man ju inte. Men det gör någonting med en som gör att man står än mer rustad för att klara det som ligger framöver. Man klarar faktiskt det där. Jag tänker att det som Jesus gör, när han som Gud själv förnedras totalt, liksom blir helt till intet gjord, dör som det beskrivs ända ner i dödsriket, men döden kan inte behålla honom, utan han övervinner döden, kommer tillbaka som uppstånden. Det förändrar verkligheten för oss alla. Alltså om vi har erfarenheten av att ibland när vi har slått i lite botten, att vi ändå kunde studsa upp, och det är en god erfarenhet. Jesus har gjort erfarenheten av att studsa i den absoluta botten och ändå studsa upp. Alltså han har visat en väg så att oavsett hur illa det kan gå för någon av oss. Alltså om livet själv inte ens finns imorgon. Alltså om allt dåligt händer så har han studsat upp från det. Han har övervunnit, alltså det finns en väg ut. Alltså när vi kan känna hopplöshet av massa olika skäl, men Jesus visar att det finns ett hopp bakom hoppen. Han är liksom hoppet framför allt, som har gått igenom allt, som visar vägen. Och Bibelns beskrivning är att han inte bara gjort det som ett exempel för oss. Han har också gjort det som den första av oss, att vi ska få följa hans väg. Det som är den ultimata konsekvensen av död och smärta är inte längre den slutgiltiga. Det finns en annan väg. Det finns ett annat hopp bortom detta livet. Så vad händer då med lärjungarna när de får den här utläggningen? Ja, vi läser. De var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa, stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med dem in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Alltså plötsligt det som de inte hade sett innan, plötsligt såg de det. Och det här är också en del av den profetia det jag läste från början om brutna strån och flämtande vekar. I samma profetia, bara några strofer senare, så talas det om just detta. Vi läser från Jesaja 42. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset och ur fängelsehålan de som sitter i mörkret. Alltså att plötsligt, det som vi visste hela tiden, att Jesus faktiskt har gått med dem, plötsligt ser de det. Jag vet inte vad det var som avslöjade Jesus. Jag vet inte om det var att de såg att han hade spikhål i händerna. Jag vet inte om det var att de kände igen hur han bröt brödet. Eller när han bad bönerna så var det på något sätt rätt. Eller om det bara lyftes för deras ögon. Men plötsligt såg de att Jesus hade gått med dem hela tiden. På denna kanske den mest kaosiga, krisartade dag de hade, så hade Jesus gått med dem hela tiden. Min erfarenhet är, och jag har suttit i ganska många samtal med människor som säger på lite olika sätt men ungefär samma sak. Både sådana som ganska nyligen har blivit kristna och sådana som var kristna länge men som har gått igenom olika svårigheter. Säger ungefär så här, att när jag tittar tillbaka så ser jag att Jesus gick med mig redan innan jag blev en kristen. Redan innan jag sa mitt ja till honom så ser jag att han verkar ha haft ett finger med, han verkar ha följt mig. Och även den som har gått igenom en stor svårighet. När man ibland får lite perspektiv och ser, så ser man där det var som mörkast. Ja, men Jesus var nog ändå med mig. Och där. Alltså lite grann som lärjungarna fick sa. Men när de tittar tillbaka, men brann inte våra hjärtan? Var det faktiskt? Det var ju någonting som hände där. Det var mäktigt. Vi tänkte kanske inte på det då, men nu när vi ser det lite grann tillbaka. Jesus var ju med oss redan där. Jag tänker att hoppet är att vi får se på honom. Men hoppet är också att han faktiskt går med oss genom de här svårigheterna, utmaningarna, kriserna, krascherna, misslyckandena. Så vad händer då med lärjungarna? Jo, vi läser vidare. De bröt genast upp, återvände till Jerusalem, där de fann de 11 och alla de andra församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Ibland kan man tro att ett hopp om ett liv efter detta, ett hopp som bär oavsett vad som händer i livet, att det skulle leda till någon typ av passivitet. Ja, då behöver jag faktiskt inte göra någonting. Jag har ju ändå ett hopp. Vad som än händer kommer det gå bra. Men det är faktiskt precis tvärtom. Om man har ett hopp, om man har en framtidstro, då föder det engagemang, drivkraft. Det för lärjungarna, de har ju precis gett sig av därifrån. De bara vänder och går tillbaka samma väg. För nu hade de fått ett hopp. Nu hade de någonting att dela. Nu hade de någonting som de visste skulle bli till stor hjälp och glädje för de andra. Och så är det också för oss. Så hela Bibeln är full av dessa uppmaningar och utmaningar. Vi har ett hopp. Och det gör ju att vi vill göra den här världen bättre. Det gör att vi vill dela med oss.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.